Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sen barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Det är måndag igen. Pappa på den glider fram högt över taken. Like a raven, it's time to get this party blazing.
Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Jag heter Nisse och Manne, du heter ju Manne, det är ju därför man presenterar dig så.
Ja, eller många skulle väl vilja hävda att jag heter Emanuel, särskilt mina barn och även ditt äldsta barn.
Just det.
Skulle vilja hävda det med emfas.
Ja, just det.
De gör ju folk osäkra genom att när jag presenterar mig för folk som Manne så säger man, han heter Emanuel egentligen.
Ja.
Och sen blir folk lite osäkra på vad de ska kalla mig.
Rätt ska vara rätt, tycker de.
Japp, det tycker de. Mm.
Vi är lite med lösa kanterna. För mig är du Manne i alla fall.
Bra. Och för mig är du Nils.
Jag vet inte hur jag bäst ska illustrera det här. Alltså, du är ju en människa som kan uppleva... Du är ju Double Rainbow-mannen ju. Double Rainbow-mannen. Mm. Alltså, du kan liksom se en dubbel regnbåge, bli uppfylld av den och ja, liksom, eller typ bege dig ut i skog och mark och bara känna in, och du känner in årstiderna. Du njuter av alltså, du kan njuta av saker, alltså du kan tänka så här, nu ska jag njuta, och så går du ut och så njuter du också.
Ja.
Förstår du?
Det började en miniresumé i mitt Double Rainbow njut. Man kan ju tänka att det är ett modernt påfund från mig. Men det började faktiskt när jag gick i sjuan.
Ja.
Så var jag i fjällen någon sån här vårvinterdag och åkte upp till Renfjället.
Du ser, du går igång direkt. Så fort jag bara, det är som att liksom trycka på play bara. Så kommer du igång med någon jävla Double Rainbow story.
Men berätta. Att jag är 14 för att jag... För första gången, alltså, jag hade ju varit i fjällen varje år och så här, ja, men det var nice, man åker skidor, det var kul, här är ett hopp, jag försöker sätta en Duffy eller så.
Mm.
Men för första gången så drabbades jag av skönheten, och då drabbades jag först av skönheten, men sen väldigt snart så kom en sekundär reaktion som var lika, alltså, som en andra, ett andra skalv kan man säga.
Ja.
Och det var att jag drabbades av att jag drabbades av skönhet.
Just det.
För att det kändes ju som ett väldigt vuxentecken så att säga. Att jag hade kommit dit hän, att jag kunde drabbas av skönhet. Så att jag blev berusad av att jag blev berusad.
Och men sen har du ju också så kunnat söka upp det där och uppleva det igen. För man kan ju tycka annars att jungfrusilen är jungfrusilen. Men sen har ju du inte haft något problem med att fortsätta njuta resten av ditt liv. Mitt starkaste...
Nej, men för...
Ja, förlåt.
Ja, för att kanske ett, två år senare så började jag läsa Beatförfattarna och jag började läsa Jack.
Ja.
Och det handlade ju väldigt mycket om det där.
Ja.
Att leva liksom intensivt och bara vara som ett öppet spjäll och ta in alla intryck och leva fullt ut och så här.
Kyssa havet till... ju, som ja. Ulf Lundell ju till och med sjunger om.
Exakt, så när jag åkte till Visby med mina föräldrar i nian, alltså med hela min familj, det kan man ju tänka skulle vara en väldigt pinsam tillställning. Men då gick jag omkring och lovsjöng och sådär.
Mm.
Och tyckte det var fantastiskt häftigt och liksom klängrosor och sånt där. Så det är resumen. Förlåt, nu ska du få fortsätta. Ja,
och det är ju inte bara spelat ju, utan du tycker ju också att det är härligt. Alltså, sen visserligen, alltså, du kan ju så här, man skulle ju kunna njuta i tysthet, men det ligger ju inte riktigt för dig. Alltså, du vill ju ändå... Du vill ju ändå basunera ut ditt njut, så att säga. Det ska ju ut. Folk ska få höra att du har upplevt något njutigt.
Ja, alltså, det är inte riktigt sant, för det är 1% av njutet som basuneras ut i någon kanal eller liksom vidarebefordras till någon levande människa. Djur.
Du njuter så mycket, så att, alltså, det skulle vara sjukt om du basunerar ut mer än 1%.
Jävla spammande om jag höll på. Alltså, nej, det går inte.
Men vadå, om det som vi får uppleva är 1% av ditt njut, då måste du njuta mer än Edvard Blom. Du måste njuta mer än alla njutare tillsammans.
Ja, men vadå? Ja, men det är klart att mer njut i verkligheten än vad det är sociala medier, där jag försöker att hålla ner njutet till ett minimum.
Jag hade en, då var jag visserligen lite äldre än 14, jag var väl 19. Jag tror att det var första sommaren jag jobbade på Kollo. Och då var det en sån här, när barnen hade gått och lagt sig och sen så vi vuxna ledare, vi bastade. Och sen så var vi vid Båven, den här sjön i Sörmland. Och jag kommer ihåg att de andra hade gått och lagt sig. Jag var själv kvar. Och sen så gick jag ut i sjön. Och så stod jag blickstilla och bara i natten, sommarnatten, och liksom upplevde sommaren och jag var som en sten, förstår du? Mm. Alltså, och sen så, du vet, det kom fladdermöss som flög jättenära mig och fågelkvitter och allt sånt där. Och då, det enda som jag kunde tänka på då, det var så här: den här jävla stunden, den gör det bäst att komma ihåg sen när det blir vinter. Det här är bra. Det här är liksom, jag var mer uppfylld av att jag måste komma ihåg det här, vilket jag gör, det är helt inpräntat. Men jag var mer uppfylld av det. Mer uppfylld av det än av själva njutet i stunden. Och så är det ofta på Gotland på sommaren också, när jag kommer ner på Natviks udde, som ju är du har ju varit där, man kommer ner och sen så hur havet öppnar upp sig efter den här lilla promenaden genom tallskogen, och sen så boom, bara så är det där, havet och evigheten. Och då är det också så här att jag liksom, ja, det här måste du komma ihåg. För problemet för mig är att jag är så förberedd på att det ska komma, jag ska bli drabbad, förstår du? Jag går ut, jag tänker, nu kommer det vara med om någonting drabbande, och sen så händer det drabbande, och då blir det klassiska Lovren, det som på Lovren, där är havet, jag ser havet, du vet, dikten. Men då kommer jag på att, alltså, anledningen till att jag promenerar i betongen, vill ha de här promenaderna som jag har, där det inte finns någon som helst njutning. Det är för att jag var tionde, var tjugonde gång upplever någonting helt plötsligt som är njutningsfullt, och det drabbar mig bara som en blixt från klar himmel.
Alltså jag är helt oförberedd.
I betongen?
Ja, att det är som en, du vet, om du tänker, om du jämför med Visby, det är ju som Visby, en inverterad Visby. Alltså om du tänker alla stockrosor eller de fina klängrosorna som man ser på de här pittoreska medeltida lågbebyggelsen som du har innanför ringmuren i Visby. Det är ju så här, och sen så har du havet, alltså det är för mycket att ta in. Men däremot, om du går i den här betongen och sen så helt plötsligt så ligger det, eller liksom växer ut en ros i den här betongen, eller man ser någon liksom klängväxt, alltså någon liten ensam stackars eller en rhododendronbuske som dyker upp helt plötsligt någonstans i juni.
Eller som idag när Rut och jag gick omkring i snögloppet, du vet, man går i så här bucklig is, det är som en månlandskap där det bara är grus och is och vattenpölar. Och så ropade Rut till nästan tårögd: pappa, kolla, det är regnbågsvatten.
Ja.
Och då var det någon oljefläck där. I någon av pölarna så var det olja, så det var liksom regnbåge.
Det var en regnbåge. Det var en rainbow.
Ja, det var en riktig rainbow. Och hon reagerade som man ska.
Och då hände det här om dagen då, när jag höll på och förberedde lite inför att jag skulle iväg och hämta barnen, eller hämta Jojo på förskolan. Jag vet, tror jag plockade undan typ lite frukostdisk i köket eller någonting. Helt plötsligt, när jag stod och lyssnade på radion, så såg jag den där rhododendronbusken i betongen. Helt plötsligt. Du kan få haka på här.
Ja, vi skulle ta den senaste, 2018.
Är det anteckningar? Nej, vad heter
den? Den heter anteckningar. Ja. De är väldigt fina, de här små böcker. Och den är lite sorgligt, för det är någon sorts sorgarbete efter hennes barnbarnet som dog i leukemi.
Jag tänkte alltså att jag bara låter er uppleva det precis som jag gjorde det. Att det bara kom till mig, förstår ni? Så att det liksom inte blir... Jag försöker inte kontextualisera det innan, om du fattar vad jag menar. Utan det bara kommer, okej? Okay? Du är med, Manne, alla ni som lyssnar med, då kör vi.
Om att lära sig och inte glömma. En tvättbjörn kan skruva locket av en burk och vrida ner handtaget och öppna en dörr. Det finns många kloka och underbara djur. I fångenskap glömmer de och ser på oss med sina stora, nattaktiva ögon. Jag vet att när olyckan drabbar oss och tar den mest älskade, tänker en människa inte många tankar. Varför just hon som var så liten? Varför inte jag? Man tänker så ständigt, av allt sitt hjärta, hela sin själ och allt sitt förstånd. Man fortsätter bläddra i tidningen i hopp om nyheter från andra länder där små flickor går till skolan med blommiga ryggsäckar och klistermärken och telefoner, och spårvagnen fylls av ett högt kvitter. En fin dikt.
Ja, mycket.
Ja, vi byter ämne.
Thomas Nordegren läser och gråter.
Ja, och jag började gråta. Alla började gråta. Och det är precis, ingen var förberedd på vad som skulle hända. Det är alltså med anledning
av
att Tuva Forsström har blivit invald i Svenska Akademin.
Ja, just det.
Så har en bibliotekarie på Sveriges Radio gett honom den finaste dikten som hon tycker av Tuva Forsström. Så han är väl liksom live. Hon har precis blivit invald. Han är väl inte förberedd. Han har liksom inte riktigt läst den här dikten innan. Utan han bara sätter sig och börjar läsa upp den här, som då är helt sjukt hemsk och handlar om Tuva Forsströms barnbarn som dog i cancer. Och man märker när han läser att det är så här: vad läser jag för någonting? Vad är det som händer? Och börjar gråta, och sen så ska jag försöka göra någon övergång, och sen så ska jag börja prata om något helt annat bara 2 sekunder senare. Då drabbades jag. Alltså då kom det bara som en käftsmäll. Både på mig och på Thomas Nordgren, tror jag. Typ exempel på tillfället då man kan drabbas.
Ja, det var jättefint, men man kan säga att han påverkades ju på rätt sätt. Det har varit jobbigt att läsa den där, och sen så är man helt avstängd.
Ja, att man bara går vidare som helt autistisk. Och,
jag drabbades ju överhuvudtaget inte nu, för att jag letade i hjärnan. För mig, jag fattade som att du var ute på en promenad i betongen, och sen så kom Thomas Nordegren. Alltså, jag förstod inte.
Nej, men det var ju för att du alltså, det här är ju skillnaden mellan dig och mig. Alltså du, hade jag sagt det, nu ska vi lyssna på njutningsfull. Vi kan ju testa, vi kan göra ett exempel. Jag har en till dikt här som jag tycker är jättefin. Aha. Så om du nu är förberedd på att det som ska hända nu, Manne, det är att du ska få höra en jättefin dikt. som läses upp av Tommy Körberg.
I det suveräna tv-programmet Helt lyriskt på ettan eller tvåan, SVT i alla fall.
Finns på SVT Play. Är du beredd?
Vi spelade kula i torget en dag. En liten folkskolegrabb och jag. Jag hade väl 50, han hade 5. Vi spelte och han förlorade den. Han snorade till och gav mig en blick då jag visslade överlägset och gick. Men jag ångrade mig när jag kom till vår port och tyckte det var något fult jag gjort. Jag gnodde tillbaka, men ingenstans kunde någon säga var grabben fanns. Jag skämdes. Jag tror jag skäms för det än, när jag ser dem spela kula igen. Och jag ville ge, jag vet inte vad, för att en gång få se den där pojken glad. Men nu är han säkert en stor grov kar som släpar och sliter. Jag vet inte var. Och visste jag det, förslog det i stort. Man kan aldrig ändra det fula man gjort. Man kan inte lämna kulor igen och trösta pojkar som stelnat till män.
Jag tror att det är så här att det är väldigt svårt att liksom DJa sina upplevelser. Alltså man blir ganska stängd när man får höra att så här, här har jag någonting som du ska uppleva överhuvudtaget.
Ja, jag tror inte det. Jag tror att man är, jag tror att man är olika. Jag tror att man, det ska vara intressant om ni som lyssnar på podden, det vore kul om ni hörde av er och hur ni liksom kände inför de här två upplevelserna. Alltså för att jag tycker de är så fina båda två. Och jag tycker i avslutet på den här spela kula, jag tänkte också på, ja, det är ju ett stickspår, det är inte det, dit jag ska komma, men jag tänkte på det som vi pratade om förra veckan när du skulle klippa av dig snoppen.
Just det.
Tänkte på det då när jag hörde den där, pojkar som stelnar till män. Det är ju något med det alltså. Det är något väldigt, väldigt sorgligt i det.
Jo, visst. Det är det. Double Rainbow Nisse.
Det är jävla hemskt. Men det som jag har tänkt, som är svårt och som är själva poängen med det här, som jag undrar om vi kan hjälpas åt. Alltså, om man nu, så den här första upplevelsen då, med Thomas Nordegren, när det bara, när jag står där och diskar och liksom lyssnar med ett halvt öra på radion, och sen så helt plötsligt så bara hör jag den otroligt drabbande dikten av Tuva Forsström. Ska vi säga det att den andra dikten här, det är alltså Sten Selander. Som, och det heter Spela kula, en sån här klassisk skolboksdikt som finns i många antologier. Men hur man ska göra för att knarka den här typen av upplevelser som bara kommer när man är oförberedd, alltså det som är grejen med dem är att det går ju inte, alltså det är ju som en heroinist som går runt och tänker att jag får inte tänka att jag ska få heroin, utan jag ska bara gå här och sen så helt plötsligt så bara får jag en sil och då kan jag njuta av den. Förstår du vad jag menar? Det är ju, skitjobbig premiss för ett missbruk.
Jag tror det är därför det funkar så jävla bra med löpning. För att det inte, som du verkar tro, att jag går ut och tänker att nu ska jag knarka och sen så knarka. Utan man går ju ut för någonting annat. Man går ut för att hjärtat ska slå, för att man ska få ett visst antal mil i benen. Och sen så är det ju naturskönt längs Mälaren. Men sen så är det också industriområden. Det är liksom Sätra och Västberga och man pressar sin kropp ganska hårt och då är garden verkligen sänkt. Alltså det är som dina promenader, fast man hinner bara jävligt mycket längre och att man pressar sig hårdare, så att garden är ju verkligen, alltså man har ingen gard utan man är otroligt öppen då.
Ja.
Tror jag.
Jo.
Det är svårt att, ja, för mig så funkade det förut. Sömnlöshet var ju också en sån sak som ju, alltså saker som leder till hudlöshet. Det kan ju vara så här sjukdom, alltså att man är bara bräcklig, eller att man är jättetrött, att man lever småbarnsliv med barn som har förkylningsastma på nätterna och eksem och nattskräck. Och sen så sätter man sig och läser någon grej i DN typ.
Men det som du säger är ju lite grann samma sak då, alltså ju att det man, man får inte tänka att man ska njuta, utan man ska göra någonting annat, men sen så kommer njutningen av sig själv ändå. För det var ju så du beskrev löpningen. Du såg ut och springa för att du ska få några mil, och sen så kommer det andra på köpet. Då är det ju liksom, då är det ju det som är själva grejen ju.
Ja, men det är väl som tipset som både du och jag, som ligger nära till hands för oss när man pratar om så här, hur ska man träffa någon, så är det ju att exponera sig för människor. Att man kan inte isolera sitt hus i skogen, utan att om man vill träffa någon så måste man gå igenom en massa människor där det kan uppstå magi, och till slut så kommer det göra det med någon, eller man kanske vill hjälpa magin lite på traven liksom. På samma sätt är det med skönhetsupplevelserna, att man måste ju utsätta sig för möjliga skönhetsupplevelser, och det finns ju olika angreppssätt. Antingen så går man till det vackraste som finns, men för dig så funkar inte det då, utan du måste ha den oväntade skönheten. Alltså du måste överrumplas. Och då är det ju såklart bättre med maskrosen som bryter igenom i betongen, ja, än gullregnet.
Som bara gullar ut. Ja. Nej, men det är ju något med det där att gå ut och njuta bara, som kanske är problemet. Men om man går ut och tänker att man ska liksom göra någonting annat. Ja. Men det är svårt med poesi.
Jag tror också så här att jag tror på att drabbas av elementen.
Ja.
Det är svårt med poesi, men alltså för att hitta skönheten ute, då är det ju så här att man blir blöt, man blir kall, man blir varm, man badar, för det blir ju som en käftsmäll. Alltså så att man inte intellektualiserar med upplevelserna för mycket. Och man får hjärtat att slå jättemycket och underbenen att verka.
Ja.
Så att man liksom lever det snarare än att tänka det.
Mikael Persbrandt har ju beskrivit att han, det är bara på scenen han känner vinden i håret och dofter och ser saker på riktigt. Att det bara är liksom under de premisserna. Förstår, du kan ju, kan du förstå den känslan? Att man bara upplever, ja, att man bara upplever när man liksom är... det är väl något annat också då han gör. Han är ju fullt färd med någonting helt annat, och då kan han liksom ha lugn och ro och koncentrera sig på allt det där andra runt omkring en. Och annars så surrar det.
Jag tycker det är bra. Det vi har kommit fram till i alla fall, det är att du visst vill drabbas av skönhet, men du måste finnas ett överraskningsmoment.
Ja. Om vi nu behöver komma fram till någonting. Livet kan ju vara en vindlande resa bara. Rainbow mannen.
Fan farligt om vi ska vara två rainbow men i den här podden, alltså, känner jag.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag har fan inte haft någon rainbow-dag idag, det kan jag inte påstå. Jag har haft en ganska intensiv vecka.
Ja.
Jag har spelat in lite olika grejer och stått i, liksom arbetat och varit på olika ställen och sånt där. Och priset togs väl när jag igår insåg, jag hade haft så här inspelning och sen så insåg jag fan, just det, jag ska ju på min inomhus, men jag ska på min träning ikväll.
Just det.
Träningen är ganska sent. Den brukar vara närheten av mig i Sätrahallen, men nu skulle den vara i Sollentuna. Det var extra vidrigt upplägg, för det var att man skulle springa 200-ringar. Jättemånga, alltså 200 meters.
Ja.
Med väldigt kort vila. sent som fan på kvällen, långt bort. Och sen insåg jag också att just det, jag ska ju gå upp klockan 10:05 imorgon och åka till Köping. Och hur ska jag få ihop det då med att jag ska podda med Nisse? Det kommer jag inte få ihop. Jag måste berätta för Nisse att jag inte kan podda. Ja, han kommer bli ros, han kommer göra slut.
Ja, men det skrev det. Men jag var ganska full då, så att det var rätt lugnt.
Ja, det var ju jävligt tur. Och så att jag visste då att det jag hade framför mig var att jag skulle springa skitjobbiga 200-ringar och sen skulle jag sova någon timme. För att man blir också så uppe i varv, alltså sen när man har tränat färdigt då, träningen är färdig vid 9:45 och sen ska man och då har man helt en adrenalinstinn och hungrig och allt möjligt. Så jag visste att jag inte skulle kunna somna förrän 1. Och sen cyklade jag upp då. Ja, det blev också så att jag sov typ 3 timmar och 50 minuter. Gick upp och till Köping. Kom jag på nästa grej. Ja, det var ju du som påminner då att eller jag blev stressad för jag hade tänkt att jag skulle klippa utvecklingssamtalet, vår andra podd.
Ja, just det.
På tåget på väg hem från Köping, för där såg jag en väldigt så här rimlig och bra lucka.
Ja.
Men du tyckte inte då att det var, alltså du reagerade på att podden inte låg uppe.
Ja, jag satte den i foten kan man säga.
Ja, mm, verkligen, det gjorde du. Mm. Så att jag då sömndrucken och med verkande underben fick försöka hitta tid klockan, kom fram till Köping klockan 07:30 på morgonen och där i en skolkafeteria så lyckades jag klippa och få ut podden och blev så här 2 minuter sen till min egen föreläsning, vilket var konstigt eftersom jag satt 10 minuter, eller vet du, inte 10 minuter, 10 meter ifrån aulan satt jag. Ja. Men blev ändå 2 minuter sen. Så det var ju liksom ganska intensivt.
Ja.
Och det har ju gjort att jag har varit så här härligt trött idag.
Ja, just det.
Och sen det som hände sen, Rut hade planeringsdag och Sara fick ta första halvan. Det som var bra med den här tidiga morgonen var att jag hann åka till Köping, klippa podd, föreläsa 1,5 timme i Köping, men ändå hämta Rut på centralen klockan 11:45 redan.
Ja, det är stort.
Det är stort. Problemet var att Rut hade haft det skitbra på Saras kontor. Och jag tänkte så att nu ska Rut och jag verkligen så här köra någon lyxgrej. Hennes favoritmat är ju sushi, så jag tänkte så vi går till någon lite bättre sushi-restaurang och verkligen njuter. Men det enda hon gjorde var att hon stod på centralen och skrek mamma, mamma, jag vill tillbaka till mamma, jag vill med mamma. Alltså det blev så här, det skar sig på något vis. Alltså, du får tänka, Rut är ju för det mesta väldigt stor.
Ja.
Vi brukar hålla på och smsa varandra och sånt där.
Ja, jag såg det.
Det är ju stort.
Gulliga alla hjärtans dag sms där.
Ja, men nu var hon som ett väldigt, väldigt litet barn som bara var sin mamma. Och så hon stod och skrek då på centralen efter Sara. Och jag kunde inte riktigt hantera Rut. Det var så länge sedan det hände. Jag vet inte hur så här man riktigt gör med sånt barn. Så jag gjorde det enda jag kan. Jag försökte muta henne på olika sätt.
Ja.
Jag sa att men fan, vi kan gå och käka sushi på någon bra restaurang. Och då skrev jag mamma, mamma, mamma. Och så sa jag, men du kan få kexchoklad. Mamma, mamma, det funkar liksom inte. Och det är så här, fan, det är ändå ganska tungt artilleri som jag öste på med. Verkligen. Bara initialt.
Ja.
För jag är ju inspirerad av dig med det låga affektiva.
Ja.
Så jag tänkte så här, det verkar dumt att ge en lavett här. Också för att det var mycket folk.
Ja, ja, men det känns ju skönt att jag kunnat inspirera dig till det.
Ja. Men sen så också ett problem var att jag hade ju gått upp jättetidigt och inte käkat någon lunch. Mm. Så jag var fruktansvärt hungrig själv.
Apropå, får jag pausa där bara? För att jag i morse hade vi lite sån här allhjärtans dag frukost där, så vi käkade lite croissanger. Och jag var ju rätt trött, för jag somnade väl vid 2:30 och klockan var väl 6:30 här. Och hade ju varit på någon sån här whiskyprovning och druckit massa brun sprit.
Så det som vi nämnde förra veckan.
Ja, exakt.
Som jag inte gick på.
Ja, det kanske inte så kul för dig var ju för att du inte dricker alkohol. Och det, jag kan säga så här, det var en ganska alkoholstinn tillställning.
Nej,
så det hade nog inte varit jättekul för dig att har du något alkoholfritt?
alkoholfri whisky.
Men i alla fall, då åt jag typ en och en halv croissant. Och sen så höll jag på hela dagen och hade ganska mycket ångest mest. Gick runt och hade ångest. Lite så här bakfull och visste inte vad jag skulle göra typ.
Men alltså var det bara kemisk ångest eller hade du gjort någonting som var lite dumt eller över gränsen?
Nej, det hade jag inte. Det var bara kombination av kemisk ångest och en oförmåga att få någonting gjort. Alltså jag liksom kom inte loss, du vet. Ja, men Och sen så när jag lagade middag nu på eftermiddagen, när jag hade hämtat Jojo och sådär, så bara, fan vad hungrig. Och då kom jag på, jag har inte ätit någon lunch. Jag har bara glömt att äta hela dagen. Jag har bara gått runt och haft ångest hela dagen. Ni tror jag är första gången i mitt liv som jag har glömt att äta.
Ja, det ligger inte för dig.
Nej, det var en väldigt märklig upplevelse faktiskt.
Särskilt som man är bakis, så ska man väl undra lite.
Ja, verkligen. Det kändes ju helt slöseri bara med allt. Ja, förlåt.
Ja, men jag fick panik. Fortsätt. Så att jag sa till dig till slut så här att, ja, men till slut var det så att hon ville ju inte gå med på mina mysiga grejer. Hon fortsatte vara ledsen. Hon ville liksom inte bli tröstad heller. För att jag var bara någon som stod emellan henne och hennes älskade mor. Typ, typ som att jag hade faktiskt rövat bort henne från Sara. Att jag hade sagt, nej Sara, nu ska jag ha rut resten av dagen. Alltså det var typ känslan. Ja. Så jag kunde liksom, om jag försökte smeka henne på ryggen eller så, då ryggade hon ju bara. Och folk trodde ännu mer att jag hade kidnappat henne.
Ja, just det.
Men då fick jag så att jag var så hungrig så att jag satte henne på axlarna, gick till McDonald's på centralen, ja. Och sen så kom jag på att jag kan beställa ett 20-pack nuggets. För att nuggets gillar ju hon, ja. Och då kan hon ändra sig och få feeling och äta lite sen, vilket, komma in i måltiden.
Exakt, vilket ju brukar vara fallet ju med barn, att de inte fattar att de är hungriga. Och sen så får man ge dem lite mat och då piggnar de till.
Men det skulle vara svårt att göra med en hamburgare eller så här, för att det är många såser som hon inte gillar och kan inte äta sesamfrön och så här. Men sen så tog jag också plusmeny som skulle kunna dricka min cola och smaka min pommes frites. Men då löste det sig, för att då så kom hon på att fan, hon kan ju utnyttja det här momentum till att få en McFlurry.
Ah, smart.
Med Smarties. Och sen så blev hennes lunch då att hon doppade pommes frites i glass.
Gott.
Och då blev hon på väldigt, väldigt bra humör. Alltså då var allting min mamma glömt. Mm. Och folk som hade trott att jag kidnappade henne och följt efter till McDonald's, de pustade ut.
Jaha.
Och så blev det mysigt. Vi åkte hem och chillade.
Men det kom ett helt annat gäng. De kidnapps misstankgänget försvann. Men sen så kom det här dömande socker och sockerhatgänget kom och började styra istället.
Ja, men de brydde jag mig inte lika mycket
om. Nej, de bryr man sig faktiskt inte lika mycket om. Jag är hellre stolt sockerfeeder än vad jag är kidnappare.
Ja, verkligen. Ja, absolut. Ja, men så kom vi hem och chillade och hade det skönt. Och kollade på tv. Vi kollade mycket på Let's Feast, en YouTube-kanal.
Ja.
Alla pratar ju östgötska på YouTube, och så även i den kanalen. Mm. Och jag somnade lite på soffan en stund och så här hade skönt. Men sen skulle Iris hämtas ganska tidigt, för hon skulle till sin kör som börjar 4:00.
Det är intressant spaning ju, att YouTubers pratar östgötska. Det är helt sant ju. Det är ju som att alla såna här vad heter det? Såna här som försiggår på landet. Såna här farser, inte farser, ja, men du vet vad jag menar, buskisteater, att alla de just pratar det. Som att de är från Slätta, de kommer från Skövda, de pratar så här,
västgötska,
ja, precis, att de kommer där, Bert Karlsson och typ i de där
bondkomik, västgötska, ja. Och YouTubers,
då är det östgötska,
ja. Så är det.
Och den första där, det var ju då den första YouTubern vi hade, det var ju egentligen då Tage Danielsson. Och sen så var ju följd av Anders, vad heter han? Anders och Måns, Anders Jansson heter han. Nej, inte Anders Jansson.
Just det,
Anders.
Precis.
Ja. Han pratar ju en väldigt bred östgötska. Och sen så det kanske mest kända östgötska är ju Jockiboi.
Precis, och alla östgötar vet ju att använda sin östgötska för komiken. Alltså både Tage Danielsson och den här Anders och Måns-karaktären, vem av dem det nu är som
pratar. Ja, men det är Anders.
Ja, i och för sig inte, alltså Jockiboi, han är ju mer omedveten kanske, bara pratar som han brukar. Alltså han tänker kanske inte att det ska vara komiskt i sig.
Ja, jag vet inte. Alltså det finns ju de som, alltså han kan nog bre på för att, jag vet ju han Alexander Pärleros, inte för att han pratar östgötska, men han särskriver ju medvetet och sådär för att han ska framstå som lite dummare än vad han är, liksom, för att reta folk och lite sådär. Det är ju jävligt fascinerande att han är, att det finns en sån här I don't give a fuck, så att jag skriver som jag vill, och då kan man särskriva. Och sen provocerar han då massa sån här innerstads som hatar särskrivning, och han skrattar hela vägen till banken eftersom det bara ger honom ännu mer uppmärksamhet. Så att jag tror, det kan ju vara så att Jockiboi är lite medveten om det ändå.
Möjligt.
Faktiskt.
Det är möjligt.
Men då kan det ju vara så här, du ska få fortsätta. Det kan ju vara så här då att Jockiboi har satt agendan, alltså lite som att vara youtuber, då ska man prata östgötska, lite som när man rappar i Sverige, då ska man prata liksom om orten dialekt, alltså att man är liksom mm. man kastar om rent grammatiskt, prata lite annorlunda och sådär, att det är så också, att man startar en YouTube-kanal så börjar man snacka östgötska.
Ja, men det är nog många som liksom kommer från Kungälv och som står framför spegeln och övar in östgötska inför lanseringen av YouTube-kanal. Ja. Men det blev så här då att Rut stannade hemma. Hon ville inte följa med mig till och följa med på alla mina ärenden som jag skulle göra sen. Hon stannade hemma och skrev olika kärleks-sms till mig. Glad alla hjärtans dag och sådär. Mm. Sen när det blev solnedgång så skickade hon och tog hon en bild genom fönstret på en solnedgång och sådär. Lite nissebeteende. Och jag skrev, vad fint, och skrev hon. Visst är det fint.
Ja, visst är det vackert. Visst blir du drabbad.
Ja, men det var verkligen exakt så. Och sen, men så skulle jag hämta Iris och det var inte riktigt lika vackert, för att det var rätt bråttom, för att hon skulle hinna till kören 4 och hon satt och sydde och hade något mysigt syjunta med några tjejer där. Och sen så sa jag till en tjej så här som heter Noella, som gick på samma förskola som Iris för evigheter sedan, att det är roligt, Noella, för att när du och Iris gick på förskola tillsammans när ni var pyttesmå, då lärde du henne en ramsa på spanska. Och hon, fast hon var så liten, så lärde hon mig den ramsan. Och jag kan den fortfarande.
Okej.
Okay. Alltså det tyckte jag liksom, att tanken svindlar ju, att liksom en 4-åring lär en 4-åring någonting på spanska och 4-åringen lär en 30-åring någonting på spanska som han minns många år senare.
Ja.
Att då gjorde ju den här 4-åringen ett outplånligt intryck.
Någonting du kommer bära med dig i graven.
Exakt. Och jag såg ju att de som var i det här rummet, de tyckte faktiskt att det var ganska intressant. Och ville höra vad det var för ramsa.
Alltså de andra barnen, eller var det någon vuxen?
Exakt. Ja. Nej, de andra barn och en vuxen också som också var intresserad. Mm. Så jag började, la mano, la cabeza. Och Iris, hon satte sig under bordet.
Okej. Okay.
Och skrek, stopp!
Hon tyckte inte att det var att du skulle prata spanska på, och göra någon ramsa.
Nej, hon tyckte inte att jag skulle göra det. Hon tyckte att det var det värsta hon varit med om hela sitt jävla liv.
Ja.
Vilket, och det som blev skitjobbigt för henne var ju att de andra typ ville höra det.
Ja, just det.
Fast i och för sig så hade det blivit jättejobbigt om de inte ville höra också. För då hade hon ju fått vatten på sin kvarn om den pinsamma pappa. Men nu blir det jobbigt på ett annat sätt, nämligen så här att jaha, de andra blir snarast irriterade på att hon förstör så att jag inte kan fortsätta med den här ramsan.
Ja, just det.
För känslan var just där. Det var ett annat barn som sa så här, huvudet och händerna.
Ja, just det.
Och då sa hon så här, kan du den ramsan? Nej, men jag kan spanska, men nu kan jag i alla fall första orden i den ramsan, typ så här. Ja, så det blev så här väldigt, väldigt dåligt på alla sätt. Och det gjorde ju att Iris kände ett grundmurat hat mot mig.
Ja, just det. Du har ju förstört mycket där.
Ja, och sen så var det massa olika bråk om allt möjligt. Hela vägen till kyrkan. Alltså att Iris skrek med om det ena och det andra. Det var också så att för att få med henne hem, hon höll på att sy en hjärtkudde. Ja. Klassisk aktivitet en sån här dag.
Ja.
Och hon skulle inte hinna färdigt med den och hinna till kören. Då frågade, det var ju lite övertramp, jag frågade fritidspersonalen, okej om Iris lånar nålen med sig hem och lämnar tillbaka den imorgon? Och det var ju så här, ja det gick bra, men man kände att det var lite över gränsen att fråga, för man tar inte hem materialet liksom.
Nej.
Nålarna skulle stanna. Det var verkligen ett undantag. Och verkligen curlingpappabeteende att fråga om det. Så tappade Iris den i bilen och var skitsur på mig, för det var jag som hade frågat, du vet, skrek om det ena och det andra. Det slutade med då, och samtidigt som jag bombarderades av gulliga kärleks-sms från Rut, så när Iris, det sista jag såg av Iris i kyrkan när jag släppte av henne, var att hon pekade fuck you innan hon gick in i rummet där hon skulle sjunga religiösa sånger med till exempel,
det är väldigt...
I love you Jesus deep in my heart. Eller vad den heter.
Ja, la här, mano, la cabeza en mi corazón. Men jävla intressant att hon kan vara så upprorisk och samtidigt göra något så icke-upproriskt som att först sitta och sy på en hjärtkudde och sen så bege sig till kören i kyrkan där hon ska sjunga.
Men det roliga är att ingen ingen utom jag har en aning om att hon är upprorisk.
Nej.
Det är ingen som vet. Det är hennes hemliga liv. Jag har ju berättat om min äldsta syster Anna, som var den mest skötsamma någon någonsin hade träffat. Så gick hon och misshandlade sin docka i trädgården varje kväll.
Ja, just det.
På ett vändigt sättet att hon fick utlopp. Och jag är ju Iris docka. Det är ju jätteskönt för henne, och liksom, det är alla svärord och nu är det mycket så här snuskvisor också. Björn Rosenström och sånt där. Va? Som jag tror hon bara drar för mig.
Ja.
Vet, ut i Brittas fitta, ja, kom ska vi titta. Den där. Det är i och för sig skönt. Alltså hon, att hon, mig kan hon skrika på och slå och peka fuck i kyrkan om hon är säker på att ingen ser och så här. Men alla de här uppträderna.
Kommer du ihåg den Onkel Konkel-låten? När pedofilerna mötte homofilerna och vann med skärt noll.
Vi är pedofilerna, vi spelar volleyboll. Vi möter homofilerna, vi leder med skärt noll.
Ja, där har Iris kanonlyssning.
Ja, kan skicka henne. Jag ska skicka henne några bra länkar.
Men sen så hade jag stress för Iris skulle till kyrkan. Rut ville fortfarande vara hemma. Vi hade liksom telefonkontakt. Och jag skulle sticka och fixa massa ärenden och köpa liksom alla hjärtans dammiddag och lite presenter och sånt där. Och försöka att inte fastna i någon bilkö och hinna med allt där. Och det som det var, alltså jag kände, och sen nu att jag skulle podda på kvällen gjorde att jag kände en så här bekant känsla hela tiden. Och det insåg jag att idag har jag färdats 6 år tillbaka, nej 5 år tillbaka i tiden, till poddens begynnelse.
Mm.
När vi hade hållit på med podden 1 år och jag var föräldraledig. Och jag var så jävla undersövd. Och Rut skrek hela tiden och Iris fick olika utbrott och sprang iväg och fick hummerutbrott i Lidoms gallerier. Och jag var så jävla trött. Och alltid skulle man sätta sig i någon bil och podda på kvällen.
Ja, fast, kommer du inte ihåg då?
Man kände sig också lite skön.
Det sjuka då var att då poddade vi inte i bil på kvällen. När du var pappaledig. Vi sågs ju i studion på Munk. Alltså vi sågs ju sant. På kvällen. Och spelade
det in. Var ju för att vi, för att Rut hade för jobbiga polyper. Vi började ju med att sitta på parkbänk när Rut sov. Men vi tyckte att det läckte in för mycket Rutsnark.
Ja.
Så det är därför vi började sitta i studio sen. Men ja, precis. Så bil är inte sant. Men poddinspelning, det är den här... Jag har den här känslan av total utmattning, men också en jävligt härlig martyrgloria. Att man är någon, man har gjort något när man har tagit sig igenom en sån här dag ändå.
Ja.
Ja, det är jävligt tillfredsställande. Alltså, jag tror att jag behöver fler, liksom åka till Köping och vara hatad av Nisse och missa olika saker. Och barn som skriker på mig. Eller bara att jag skaffar ett spädbarn, så får man ju allt det där.
Det är då du kommer, den här känslan. Det är då du kommer uppleva den sanna njutningen.
Ja,
när du som minst anar det, så kommer den där rhododendronbusken som jag hela tiden envisas med ska liksom dyka upp i betongen. Det händer ju inte. Det är ju om man går in i något villaområde. Det är ju, om jag ska vara helt ärlig, det är då man kan se en rhododendronbuske. Dyka upp där. Pam. Eller bli bländad av solen helt plötsligt. Man går i sin egen värld och sen ser plötsligt så bara går man runt ett hörn och då kommer liksom februari morgonsolen med all sin kraft bara rakt in i ansiktet. Man är helt oförberedd.
Men i poddens begynnelse så höll vi inte ens på med sådana där saker. För att det behövdes inte. För att det vi pratade om då, som var den tidens motsvarighet, var ju det upphöjda lugnet. Det räckte bara att barnen sov och det var tyst.
Ja, just det.
Då känner man den här enorma friden. Och jag ser jättemycket fram emot det nu. När vi har poddat färdigt ska jag bara sätta mig i soffan. Barnen har somnat. Och jag kommer inte behöva göra någonting. Liksom. Jag kommer inte behöva läsa någon dikt eller utsätta mig för några särskilda stimulin. Utan jag kommer bara känna det här upphöjda lugnet som är så otroligt skönt.
Om du ska läsa någon dikt så ska du ju läsa Nils Felin, den där, jag kommer inte ihåg vad den heter, med kulörta lyktor, heter den så?
Just det.
Den är så, den är för jävla fin.
Alltså. Men jag ska inte läsa någon jävla dikt.
Jo, men alltså, kulörta lyktor, den ska du läsa.
En annan härlig sak som har hänt i mitt föräldraskap på sistone, det är att häromdagen så hade Rut gympa och det är en massa dörrar på väg in till omklädningsrummet. Tunga som satan. I så här omklädningsrumsdörrar i en skola som är, fyller 75 år i år. Den är alltså från 1944, den här skolan. Mm. Och man håller upp dörrar till varandra. Sen så blev det att det var ingen att hålla dörren till. Så att jag släppte den sista dörren. Det är två dörrar in till omklädningsrummet. Och när jag släppte den dörren så hörde jag ett fruktansvärt hjärtskärande flickskrik.
Nej.
Och som det blir då så fattar man först inte någonting. Varför skriker den? Till slut, det känns som en evighet. Men det är väl liksom tre sekunder, en och en halv sekund tar det innan man inser att två av flickans fingrar sitter fast i dörrspringan. Alltså på den innersta delen, inte den som man öppnar utan alltså vid reglarna.
Alltså där är vi själva gångjärnen, där är vidrigast.
Där gångjärnen, där sitter hennes fingrar. Och dörren har ju gått igen, så då kan man ju liksom fatta hur jävla platta hennes fingrar är. Och då öppnar jag och hon får tröst av sin mamma. Och då uppstår ju den konstigaste av konstiga situationer. För det är så här,
det upphöjda lugnet.
Exakt. Ja, men den skönhetsupplevelsen man kan känna när man tittar ut och man ser det här månlandskapet av is och snöhögar och vattenpölar på skolgården. Ja, men det blir så jävla konstigt, för att det är ju jag som har släppt dörren på hennes fingrar å ena sidan.
Ja.
Å andra sidan, dörren öppnades ju från mig. Så att hon stod ju liksom bakom dörren. Jag hade ju inte en chans att så här kunna veta att hon stod där eller så.
Det perfekta brottet.
Det fanns ingenting som jag hade kunnat göra annorlunda. Så det är så konstigt då att jag är en förövare samtidigt som att jag bara är en jävligt olycksalig ande, för det hade kunnat vara exakt vem som helst. Det var ju den här flickan som hade stoppat in sina fingrar där. Och hur beter man sig som en sån person?
När man beter sig alltså, som en förövare. För att det sjukaste är ju om man är i det läget så här: hur skulle jag kunna veta? Det är ju en riktig galen gubbe. Hur skulle jag kunna veta att hennes fingrar var där? Nej, men herregud, håll koll på din dotters fingrar.
Nej, men det känns ju som det skulle vara Larry David-sättet att göra det. Alltså, ja, jag kan väl hämta en förbandslåd, men du skulle inte ha stoppat in dina fingrar. Det var inte mitt fel.
Nej, exakt.
Nej, jag tror att jag hanterar det. Jag har ju varit med en liknande situation en gång när Iris och Rut, alltså alla barn från cheerleadingen, skulle springa till sina föräldrar efter avslutad klass eller lektion. Och Iris och en tjej krockar med varandra, så att tjejen flyger och hennes arm hamnar i en helt onaturlig vinkel och hon bryter armbågen.
Oj.
Och det blir världens tumult. Och så här, jag har någon slags särställning där ju, eftersom det var min dotter som krockade med henne.
Ja.
Samtidigt kan jag inte göra ett skit. För det står en massa människor där som är rådiga och kan ringa ambulans och kan undersöka. Alltså, vet, så här, jag fick ju bara smyga därifrån den gången och sen så skickade vi blommor sen. För att ändå visa att vi hade någon slags särställning i situationen. Och det jag gjorde nu var väl att jag sa, är du dum i huvudet, ung jävel, håll koll på dina fingrar.
Ja. Och nu ska jag skicka blommor.
Det är inte okej. Okay. Ja, men det var fruktansvärt också, för att hon hade, förutom att det gjorde ont, så hade hon blodskräck där barnet, och det sipprade blod från hennes krossade naglar.
Ja.
Så naglarna hade krossats, men det kom en sjuksköterska som kunde se, alltså som hade barn där, som såg att det var ingen fara med själva fingrarna. Nej, men jag tror att jag hanterade det rätt, att jag bara säg till om jag kan göra någonting, jag ska se till om det finns någon förbandslåda, man kanske kan spola det i kallt vatten, typ så här.
Ja,
se till om du behöver någon mer hjälp. Så.
Ja.
Men ändå, men så jävla ovärt. Om man ska vara förövare så kan man väl vara förövare lite liksom fullt ut. Nu är det bara oturligt. Ja. Alltså förövare, då vill man ju liksom planera ett brott, du vet.
Alltså mer kanske. Som, jag har ju de senaste kvällarna suttit och tittat på den här dokumentären
Ted Bundy
på Netflix.
Ja, alltså, ja precis.
Mer så, eller? Att man är...
Mer åt det hållet. Ja. Att man väljer ut någon tjej som man dödar och förgriper sig på, sådär.
Så att man
och verkligen... liksom gömmer sig och för lagen. Och
ja,
det är... Man försöker sköta sitt försvar i rätten och sådana grejer. Ja. Att bara släppa någon dörr på en flickas fingrar, det känns ju meningslöst.
Ja, nej, men du får ju, alltså du gör ju vad det du måste göra för att uppnå det upphöjda lugnet, för att känna njutningen. Ja, det är så. Så är det ju.
Ja. Mm. Ja. För att tysta rösterna. Nej, men det var jävligt skönt när hennes skrik upphörde, kan jag säga. Mm. Och mamman, jag märkte att mamman tyckte liksom inte illa om mig.
Och när det helt plötsligt blir som att alla röster bara blir ett sår, det blir, och du vänder bort blicken, och det är som att du liksom stirrar tomt framför dig. Du ser ut över det här glåmiga landskapet, och äntligen så tystnar rösterna inne i ditt huvud i en sekund. I några ögonblick. Efter att ha klämt den här flickans fingrar, och du förstår vilken bana du har gett in på, du förstår hur du måste göra fortsättningsvis för att tysta rösterna i huvudet.
Exakt, ja, det är väldigt härligt. Du, tack för att jag fick prata med dig, nu ska jag gå in och njuta.
Gör det.
Och hörni, om ni inte redan gör det, så lyssna på Utvecklingssamtalet som en egen podd som vi har med Ann Södlund och Paula Rosas. Finns på Spotify, finns också på podcaster och andra poddappar. Och om ni går in där så ska ni göra samma sak som jag vet att ni gjorde med Pappapodden när ni började lyssna. Nämligen prenumerera och betygsätt högt som fan.
Och skriv också recensioner. Och det som är bra med det här är ju att dels är det kul för oss, men det är ju också att om iTunes märker att det händer massa grejer där i podcaster, så kommer man upp högre på olika listor och syns mer och så här.
Mm, det är jättebra. Ja. Gör det.
Bra.
Tack.
Tack så mycket för att ni lyssnade. Nu ska vi gå ut och njuta bara.
Mm. Hej.
Hej.
Med många kulörta lyktor jag gick mig i världen ut. Det slocknade ljudlöst och oförmärkt. Och så tog det vackra slut. Jag stannade högst förlägen. Allt hade ju mist sin glans. Och nu har jag gått på vägen som kommer från ingenstans. Och ringlar till ingenstädes i många de långa år. För utan kulörta lyktor. Det är ganska svårt, men det går.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.